All right, vi börjar närma oss årets slut. Vi är mitt i december. Det är dags för ett nytt sällskap. Jag har med mig Elmer Bäck och Petra Laiti. Hej på er.
Hej.
God morgon.
God morgon. Vi har Petra från Las Palmas.
Nej, du ska inte outa mig på det där.
Ska inte outa dig, förlåt.
Det var pinsamt.
På distans menar jag. Och Elmer har jag med mig här i studion i Böle. Jag ska idag kasta oss in i cigarrök och armbågslappade jaketter. Svenska klubben kritiseras i opinionsspalter. Jag ska ta oss igenom vad som pågår där. Petra, 2014 hette det Tove 100, men nu 2025 så är det Reidar 100s år. Ska du prata om det till exempel?
Det kan man väl säga. Jag ska prata om Reidars pojkvän som Finland tycks ha glömt. Nej, jag säger så här. Samerna har glömt Reidar och Finland har glömt Reidars pojkvän Nils Aslak Valkeapää. Och jag ska prata om deras dolda förhållande och en bok som jag har nyss läst.
Nice. Och Elmer, de finlandssvenska teatrarnas publikunderlag har dalat, men ingalunda leder det här till alarmism, eller?
Exakt.
Ingen bryr sig.
Ingen alarmism. Jag tänkte ta en liten rapportering om det här från Svenska Yles och Husis sida.
En bekant hörde av sig härom veckan och hade lyssnat på sällskapet då jag hade pratat om hur ens hemkommun kan ha stöttat ens kulturella uppfostran. Det här var för kanske en månad sedan. Och jag hade då berättat om kojon, ett slags tillhåll för ungdomar på min, då jag var ungdom i Nykarleby. Och den här kojon, kommunen lite gav den till oss som ett ställe mitt i stan att hänga. Och den här bekanta då som hörde av sig hade tydligen varit där då det begav sig och filma. hon gick på någon konsthögskola då. Det finns kassetter någonstans som behöver digitaliseras. En oerhörd skatt, ju, en tidsmaskin, men också helt hemskt, kände jag. Jag vet inte om jag vill se det där. Alltså jag tror att ingen betedde sig som de ville på kojon. Det fanns en kultur av att vara värst och coolast, som det ju blir på ungdomsgårdar. Men också en beställning på att gå över sina gränser. Lite dystopisk filis på ungdomsgården kojon då jag var tonåring. Så minns jag det i alla fall. Det är gärna det där. Hur som helst ska jag prata om Svenska klubben i Helsingfors. Det har stormat i ett vattenglas, men storm lika fullt kring Svenska klubben i Helsingfors på senaste tiden. Och det här då efter att en finsk motpart, Suomalaisuuden klubi, nu i höstas då har bestämt att inte ändra sina stadgar och ta in kvinnor. Alltså fortsättningsvis ska det vara en herrakerho, en herrklubb. Och det här har då upprört i debatt. Och då också fått oss att igen rikta våra trötta ögon mot Svenska klubben i Helsingfors. Jag tror att folk pratar mycket om Svenska klubben och inte riktigt vet vad deras verksamhet är. Förmodligen för att deras verksamhet är ganska flummig.
Men jag gärna hur det går så med de här klubbarna.
Sant.
Sen när man ska börja beskriva vad deras verksamhet är.
Vad gör ni?
Vi är viktiga människor. Ja. Vi är viktiga män som ska träffas och dricka kaffe och konjak tillsammans.
Ja.
Det är jätteviktigt.
Ungefär så, så flummigt är det ju. Svenska klubben har funnits sedan 1880. Då, så som nu, var syftet då att vara ett svenskspråkigt sammanhang i Helsingfors. För samtal, för kovran, rekreation, samkväm. Så flummigt som sagt. Och i slutet av 1800-talet hade det nog gissningsvis en ganska starkt politiskt ärende för det svenska i Finland, tsartider och allt. Men också idag är det ju inte utan politik att man hissar en röd-gul vimpel i Kaisaniemi, skulle jag påstå. De flyger finlandssvensk flagg vid Elisabethskvären. Svenska klubben är då alltså en herrklubb, uttryckligen, som de ordnar föreläsningar, samtalsstunder, resor. De har omkring 700 medlemmar. De bjuder ofta in talare, experter, politiker, med ganska varierande ämnen, men det handlar ofta om samhällsfrågor och aktualiteter, men också inrikeshistoria och finlandssvenskhet och lite mer sånt navelskåder i den här medlemmens olika upplevelser typ. Men framförallt då så ordnar klubben middagar och supéer. Till standardrepertoaren under ett år hör en kräftskiva, påskalamm och äggtoddy, blinijafton, sparrisafton, surströmmingsafton, och som gjordes känt då, för, lite extra känt för snart 10 år sedan, så har de en Lucia-lunch.
Är det då kvinnor får komma in?
Då får kvinnor komma in, tydligen.
De får komma in som underhållning och sen gå ut.
Ja, och också de här föreläsarna kan vara kvinnor och experter och inbjudna gäster.
Men nej, så kiva för oss kvinnor.
Jo. Svenska klubben finns i flera städer i Finland, Vasa till exempel. Men endast i Helsingfors är den exklusiv för män. Skulle ni vilja höra till en sån här klubb? Och varför inte?
Man blir ju intresserad. Alltså, men det här är då inga... Alltså, jag tycker alltid att det är intressant också med de andra som ofta har lite så här religiösa konnotationer. Det tycker jag är liksom spännande att förstå vad det går ut på. Men det här verkar ju bara helt... Det här är inget sånt. Det här är bara profant, svenska språket. Så jag vet inte... Alltså, jag menar, jag tror att jag är mera nyfiken på de här som har liksom, som är lite... Liksom mer av det där hållet, religiösa, sektiga hållet.
Det är frimurare
liksom,
också.
Ja, sånt, liksom, sånt tycker jag ändå är spännande. För att jag vet, det liksom känns som att där finns mera dolda grejer. Och, alltså, sådär. Så, helt, alltså, om man tänker bara på intressemässigt så tycker jag att sånt är liksom lite mera sådär, intressant.
Spännande, ja.
Spännande, ja.
Jag känner liksom alltid med såna här klubbar att... Om man ska försöka vara kritisk mot dem, så då kan de liksom på ett sätt kasta den där doldheten tillbaka och säga att ja, men du vet inte hur den vår verksamhet egentligen är, så du ska inte gå och kritisera. Men jag ska nu ändå göra det och säga att jag känner lite likadant för Suomalaisuuden klubbi och Svenska klubben liksom på en sån här allmän plan, att jag tycker att de på ett sätt liksom tar platsen av andra slags klubbar som skulle kunna vara intressanta och liksom samla folk ihop för att eventuellt diskutera samhälleliga och språkliga teman och varför inte ha det roligt också. Men just det här med att det ska vara liksom herrklubb, att det ska liksom på ett sätt modelleras efter någon sån här liksom patriarkal tid då det var viktigt att just herrar samlades ihop och hade konjak. Så det liksom, jag känner bara liksom inte att det tjänar någon. Och jag tänker mig liksom att det finns liksom inget fel med att vilja liksom, jag vet inte, supa 80 gånger om året med sina kompisar, vet ni. Men samtidigt så tycker jag liksom också att men vi ska inte liksom kalla det för något viktigare än vad det är.
Nej, precis. Nåja, det har alltså då skrivits insändare nu. Artiklar, kommentarsfält har fyllts i höst. Svenska klubben har då återigen gjort gällande, precis som Suomalaisuuden klubbi, att nej, ingen kvinna kan bli medlem i Svenska klubben. Det verkar inte finnas vilja till det. Alltså. Det är inte att deras händer är bundna, utan det finns ingen vilja i klubben att göra det. Dessutom då skulle det vara knepigt att ändra stadgarna. Det behövs flera möten för att ändra stadgarna. Och det har de inte liksom vilja att göra. Och det här väcker då känslor, verkar det som. Medan det såklart, eller det är sådär... Det väcker känslor hos många, medan jag också ser ett stort sånt, ingen bryr sig om Svenska klubben. Så det är lite både och, ju mer jag läser om det, desto mer oklar blir jag på att vad spelar det för roll? Det är något som är bara störande med herrklubbar, inte sant? Att det där att de, kanske det som du var inne på, Petra, att det att de får någon slags existensberättigande när vi pratar om det.
Det är ju det, och det är lite det här med att ingen bryr sig om själva klubben. Men sen när ett 700 personers herrklubb säger och sådär att vi vill inte ha tjejbasiller, då börjar man bry sig. Ja. Det är liksom det enda orsaken varför vi bryr oss är för att det är så jävla löjligt.
Jo.
Jag kan också förstå den, alltså den här könsfrågan är problematisk, det håller jag helt med om. Men helt sådär, jag bara tänker på att en klubb man skulle liksom ha intelligenta människor överlag som skulle tala. Så jag tycker nog att liksom, för mig går samhället så åt helvete att jag tycker på något sätt inte att det skulle vara så dumt. Sen, alltså om man tar bort den här könsfrågan, om man skulle säga, nu vet jag inte vad de diskuterar, jag vet inte på vilken nivå, men helt sådär idéplan att du skulle ha någon slags människor som du tar in som verkligen har något att komma med och lyssna på någon föreläsning och sådär. Så ärligt sagt, så som det ser ut nu Så alltså, inte köter ju sig de som har makten heller. Så jag vet inte om jag liksom skulle vara helt emot att liksom folk skulle söka sig ihop och diskutera liksom den grejen.
Om man zoomar ut lite så kan man ju kalla det en välresurserad think tank på svenska i Helsingfors. Mm. Det är inte det värsta som har hänt.
Det var väldigt diplomatiskt.
Jo, eller sådär. Och vad jag läser i deras program så har de intressanta föreläsare och sådär, Ukrainas sak, eller också jakten. Det är både högt och lågt. Liksom allt från NATO till korvkvällar. När de steker korv och dricker sherry. Men det är väl gott så. Men det är den här exklusiviteten som...
Ja, och sen finns det väl en stor risk för att det blir just det där bästa broder. Att man sen håller ihop där och så fixar man för varandra. Alltså det finns ju en risk för korruption, definitivt.
Herregud,
alltså, det tror jag. Liksom.
Men det är lite det som jag menar när jag säger att de här klubbarna tar en plats som, där någonting annat skulle kunna existera, vet ni. För jag håller ju helt med om det här att vi behöver ju liksom på ett vis liksom tredje parters organisatörer som kallar in folk för att diskutera och mötas och ha debatt och samhällsdiskussion. Men just det att det ska vara exklusivt och det ska bara vara för herrar och så vidare. Så det liksom det tappar på ett sätt en mening, för att då blir det inte liksom fri samhällsdiskussion och liksom någon slags utbyte av idéer eller egentligen ordentlig debatt liksom heller. Och det känner jag också liksom i den här könsfrågan, att nu är det ju jättemycket prat om att maskulinitet är i kris, och att jag säger liksom inte heller att det är liksom dåligt att män skapar rum där män kan träffa varandra och diskutera. Men jag känner också på något sätt att det att man sen liksom på stadgenivå exkluderar kvinnor från ett utrymme säger också någonting som den typen av maskulinitet som man liksom vill acceptera i ett rum. Mm. Och då känns det liksom inte heller att det gynnar heller den diskussionen.
Vad de också påstår att de önskar sig är, alltså hur de tacklar den här könsfrågan är att de som män önskar sig ett third space tillsammans. Alltså det att kvinnor finns i det där rummet ska påverka. Det pratar de också om angående Somala i Sodenklubben, att det blir en stämning med kvinnor där. Är det då en sexuell eller whatever? Jag ska inte påstå något om hur de tänker, men bara det att samtalet blir annorlunda när det är kvinnor där. Och de vill tänka fritt, typ. Det är ganska genant. Men de vill undvika missförstånd över könsgränserna och bara vara karrar. 2017 blåstes det i visslan kring Svenska klubben då Lucia-gänget gästade deras årliga då Lucia-lunch, som jag nämnde här tidigare. Och den här Lucia-lunchen på klubben hade några små egna traditioner som hörde till det där Lucia-besöket. Jag hörde någonstans att Lucia-lunchen ska besökas kring 150 personer årligen på klubben. Alltså det är ett jättevälbesökt evenemang. Jag kollar på deras hemsida nu att den håller på att bli full. Alltså det är fortfarande mycket populärt. Till skillnad från andra åldringshem som Lucia besöker, så var seden på klubben då en sån att hon skulle dricka ur ett champagneglas. Och det här champagneglaset skulle sen då auktioneras ut till högstbjudande. Och de pengarna går då till den här välgörenhetsinsamlingen. Någon Lucia påstod att hon höll i ett 400-års champagneglas i något skede. Och det har pussats på kinder och det har suttits i knän. Och sådana liksom vidrigheter då Lucia har den dåliga smaken att besöka klubben. Och det lär också vara en sån... De här Lucia-föräldrarna förpreppar Luciorna innan att det kommer vara lite förfestad stämning där.
Nej!
Så
vidrigt.
Det här är relativt gamla uppgifter som ni hör. Det kan vara att de har, alltså för att vara fair, det kan vara att de har städat upp det här. Mm. Man får ju hoppas det. Men vad man kanske mera ska fråga sig är att vad gör Lucia, ljusets drottning, på en herrklubb i första taget.
Nej, jag tänker bara att det handlar väl någonstans från början om att vi har ganska få jättestarka finlandssvenska traditioner, och där är väl Lucia den största. Alltså den är väl mycket större här än i Sverige också. Jo. Det är väl bara vi.
Ja,
så då tänker jag att om man ska ha svenska klubben, så om du ska, vad är det, vilka traditioner har vi?
Ja.
Liksom som verkligen är finlandssvenska. Så nu är det väl, då kommer väl Lucia. Så därför tror jag att den första idén är väl bara på basen av att de försöker...
Finlandssvenskhet.
Ja, om det är väl det allt handlar om. Mm. Om den här vimpeln är i topp.
Jag känner att det finns liksom otaligt många nivåer på vilka fetischer det finns liksom på varandra. För att okej. Om vi nu tänker, Lucia då är finlandssvenska Virgin Mary, vi säger så.
Mm.
Hon, liksom historiskt eller i kyrkans historia, nu kommer jag inte ihåg längre, så himla bra, men att hon dog ju som en ganska ung kvinna,
ja,
eller hur?
Martyrdöden,
ja. Eller hur? Mm. Så att det är liksom en finlandssvensk ikon som var martyr och som folk väljs varje år, så vad då, så, och sen ska man, nej, alltså jag kan inte ens säga de här orden, men att vad fan är det som händer, vad är det som de här gamla gubbarna får ut av det, att de får liksom en tjej som cosplayar en katolsk martyr, kommer och sitter på knät, och sen ska man liksom
finlandssvenskhet,
så jävla vidrigt.
Ja, det är ju. Jag tror att Lucia ska ha haft större behållning av kojon faktiskt än av svenska klubben, den här ungdomsgården som ordnades när jag var ung. Där skulle hon förstås då ha dragit in mindre pengar till välgörenhet. Svenska klubben är en kassako för Lucia. Men till skillnad från svenska klubben så är ju kojon faktiskt nedlagd. Det är ju kanske synd då. Men...
Men där är det säkert, men där tror jag nog, alltså jag måste också tro att det har städats upp. Jag skulle tippa nu när hon kommer, så har jag hemskt svårt att tro. Också när de är under lupp, alltså det där skulle bli, det skulle liksom spraka loss.
Om inte annat så talar det för vikten av att blåsa i visslan ibland och vifta med flaggan.
Men kommer hon med hela gänget? Kommer de liksom hela Lucia-gänget?
Det vet jag inte. Ett gäng tärnor i alla fall. Jag vet inte hur hela kören som ska dit. Men
och är de här kärngossarna, är det någon på riktigt eller är det bara i skolan för att vi ska ha något att göra?
Jag tror inte Finlands Lucia har någon kärngoss.
Nej, det är bara tärnor.
Det är bara tärnor.
Och tomtar. Det är också bara skolgrej.
Det är också bara skolgrej. Jag tror inte det finns någon tomt heller. Tomtarna är i alla fall bjuden till eller välkommen in i svenska klubben och kärngossarna också.
Men det är ju intressant ändå hur stark den där, jag tänker också på finska sidan och för folket, alltså också hur hemskt det var med all den rasism som var förra gången, så verkar ju också att den på något sätt så betyder ju Lucia något, för att annars kan ju folk bli så där jäkla provocerade, eller blir ju folk bara provocerade av att allt. Det är också intressant att Lucian ändå på något sätt betyder så mycket för folk.
Ja, det är det. Liksom. Det är faktiskt känner.
Jag tycker det är jättekul för Finland att vi har en lite random svenskspråkig tradition att ha Lucia med i julfirandet. Liksom. Nåja, nu är det alltså så att det är två böcker som har kommit in i mitt liv rätt nyss som jag har läst på ett sätt parallellt. Och medan jag läste de här två böckerna parallellt så insåg jag någonting rätt så viktigt om de här båda böckerna och att de har en uppkoppling. Första boken som kom in i mitt liv är en bok som heter Puistohomot, rapport i Helsingin 60-luvun homokulturista, skriven av Valdemar Melanko. Valdemar Melanko har skrivit den här boken på 60-talet och jag köpte den här från Helsingfors stadsmuseum bara helt randomly. Jag råkade vara där på kaffe en dag några veckor sedan och så såg jag den här boken och bara köpte den för den tycktes intressant. Det handlar alltså om alltså homokulturen i Helsingfors på 60-talet och speciellt då om olika allmänna platser, barer och parker där homomän basically har liksom träffats och dejtats och liksom umgåtts. Och det här är då alltså själva boken består av att Melanko själv gjorde en sån här lite underground-undersökning, rätt så icke-vetenskaplig kan man väl säga i dagens läge, där han helt enkelt gick runt de här parkerna i flera år och bara intervjuade folk och liksom tog notater från alla som ville liksom berätta om deras liv. Och Sedan det alltså då på 60-talet som det här materialet har samlats, så är det liksom väldigt gammalmodigt språk, och man pratar kanske mer om homosexuell beteende mer än liksom homosexualitet som identitet. Men att det är ändå en väldigt intressant bok att läsa som bara som ett porträtt av ett väldigt annorlunda Helsingfors, för att en stor del av de här platserna fortfarande existerar. Och till exempel då när jag själv bodde i Tölö och liksom gick runt de där gatorna, så visste jag inte alls om största delen av de här platserna som också nämns i den här boken. Och jag blev att tänka jättemycket, det här en liten tangent, men att just till exempel varför vissa gator har en massa butiker och vissa gator har inte, har också påverkats av att vissa gator var kända homogator och att folk inte ville gå runt de gatorna där homomen samlades. Och så, allt sånt liksom sociologiskt bara påverkar hur Helsingfors ser ut idag. Så superintressant bok som jag läste. Och då samtidigt som jag har läst den här boken så läste jag en helt annan bok som är skriven av Marjut Aikio. Det heter Nils Aslak Valkeapää, Ailu Ailohas osa yksi kodasta maailmalle. Och det är alltså del ett av en helt ny biografi av Nils Aslak Valkeapää som Marjut Aikio har skrivit. Och Nils Aslak Valkeapää är alltså den mest kända samen som någonsin har levt. Han lever alltså inte då längre idag. Och han är kanske, jag vet inte riktigt hur nutida Finland ser på honom, men och jag tror också att för att han dog i 2001 så är det kanske en hel generation som på ett sätt inte har längre växt upp med att han är en väldigt känd samisk figur. Men det är flera generationer i liksom den finska kulturlivet som var aktiv på 80- och 90-talet som minns honom som en väldigt liksom synlig och ikonisk figur. Och han var då alltså både multikonstnär och politiker och samhällsfigur som var liksom, för många samer så är han liksom en ikon som vi tragiskt då inte längre har. Om han levde idag så han skulle vara 82, så han dog alltså väldigt ung, som 58-åring. Och för då en potentiellt yngre publik som inte alls vet vem Nils Aslak Valkeapää är, så han, alltså hans multikonst då innefattar kanske mest känt poesi och joik. Vissa ger honom credit för att han liksom så där single-handedly har räddat joiken. Det vet jag inte riktigt om samerna håller med om, men han är definitivt liksom den första människan som populariserade joik som musiktradition och började liksom banda in joik med västerländsk musik. Han var också författare, och när man läser hans texter så är det jättemycket som jag till exempel känner igen. Han skriver om fake gaktin och finsk appropriering av samisk kultur på 60-talet, och han skriver om markrättigheter och han skriver om det och det. Så han är liksom, man kan inte tillräckligt betona det, att vilken betydelse han har haft för både det finsk-samiska samhället och det samiska samhället liksom gränslöst. Men det som jag då upptäckte då när jag läste de här två böckerna är att den här boken som Marjut Aikio då har skrivit och som man kan köpa på Akademiska bokhandeln, wink wink, är den första boken jag har någonsin läst som öppet talar om Nils Aslak Valkeapääs queer-identitet. Som har varit en väldigt komplex och svår tabu i det samiska samhället, för att många människor i hans generation är till exempel lestadianer eller konservativ kristna eller har andra trauman som gör det svårt för dem att tala om dolda saker. Och det jag då insåg när jag läste Puistohomot samtidigt som den här andra boken är att både Valdemar Melanko och Nils Aslak Valkeapää har spenderat tid i Helsingfors homokultur och kretsar på 60-talet. För att då Melanko gick runt Helsingfors parker på 60-talet och intervjuade homomän. Så Nils Aslak Valkeapää har spenderat mycket tid hos hans mentor och älskare Kai Frank i Helsingfors. Mm-hmm. Och då insåg jag att det är mycket möjligt att Nils Aslak Valkeapää också har gått i de samma parkerna som Valdemar Melanko.
Det här är, mina tankar går till Tom of Finland filmen för att vara ärlig, så insatt det. Men Brunnsparken och alltså det som i modern tid kallas för cruising områden.
Exakt.
Jag antar att Helsingfors cruising kultur är kanske Finlands mest utbredda då och har längst historia och så där. Är det en sån feeling av att man ska söka sig till Helsingfors om man ska cruisa?
Det beskrivs inte så himla mycket i Melankos bok, men det som kommer nog fram i hans intervjuer är att det är många av de männen som han har intervjuat som har kommit till Helsingfors någon annanstans ifrån. Och att det är kanske män som, det var vissa som till exempel bodde i Tavastehus eller i andra småstäder runt Helsingfors och kanske till och med sorgligt nog hade familj och hustru hemma och så åkte de till Helsingfors på till exempel arbetsresor eller bara för att hitta sällskap på ett annat sätt. Och det, nu är det ju då en helt annorlunda värld som beskrivs där. Och också i slutet av 60-talet så var ju alltså homosexuell beteende var ju då inte bara klassificerat som sjukdom, men det var också lagligt. Det var mot lagen att ha homosexuell beteende och att det var så man kunde få böter av det, och det beskrivs då också förstås polisvåld och trakassering i Melankos bok, så att det är inte undra på att en person som Nils Aslak Valkeapää till exempel skulle då också själv vilja dölja hans tendenser. Men då kommer vi tillbaka till Reidar Särestöniemi, för att det är den andra mannen som Marjut Aikio då tar fram i tillägg till Kai Frank, att Reidar Särestöniemi, som då alltså är den mest kända finska lappländska bildkonstnären som öppet då också var själv homosexuell. Reidar Särestöniemi och Nils Aslak Valkeapää hade ett nästan 20 års förhållande med varandra. Och Marjut Aikio skriver i den här boken, alltså från en sån här ungsamisk synvinkel så känns det väldigt sådär scandalous och väldigt coolt att läsa det här. Men Marjut Aikio skriver då alltså att det är både samerna själva som inte har viljat liksom se Ailohas homosexualitet, vissa samer, då inte kanske hela samiska samhället, men vissa samer, och finska samhället har inte viljat erkänna att Reidar Särestöniemis stora kärlek var Nils Aslak Valkeapää. Mm. För att hans, den kanske mest kända romantiska förhållandet som Reidar Särestöniemi uppkopplas med är, eller var poeten Yrjö Kajärvi. Men Marjut Aikio hävdar i den här boken att Kajärvi var en total sidepiece för Reidar Särestöniemi och att Ailohas, alltså Nils Aslak Valkeapää, är egentligen den som har inspirerat Reidar Särestöniemi mest. Och då ser jag på Reidar 100 och undrar om det här kommer då att komma fram på något sätt i vår firande av Reidar Särestöniemi. Mm.
Mm. Nu i självständighetsbalstider så hade det har gått runt en video på, är det från 91 kanske, kan det stämma, då Tove Jansson kommer till slottsbalen, och det här klippet illustrerar då hur homosexualitet inte ännu hade fått sin plats i Finland, för Tove Jansson beskrivs av de som kommenterar handskakningen att här kommer Tove Jansson. Och så kommer, vad heter hon, Tuulikki Pietilä efter henne och nämns inte alls. De vägrar liksom berätta att, och hennes partner Tuulikki. Det är bara en sån anonym dam bakom Tove.
Vad säger, vilka år var det här?
Jag har för mig den 91.
Ah, okej, 91.
Bara, wow. Det börjar dyka upp i mitt flöde här kring balen. Jag tänker att det... Jag har svårt att inte koppla i och med Reidar 100 eller Tove 100 och sådär, jag har svårt att inte koppla göra den kopplingen till är det här liksom Sápmi Tove på något vis.
Ja, det kan man väl. Man kan väl konstatera det. Jag vet inte, kanske, alltså, Tove är ju nog en intressant enigma i och med att Mumin är så på ett sätt adopterad av just eller som en sån här barnprodukt, kan man väl säga. Och då, det känns väldigt intressant och på många sätt liksom jätteradikalt fortfarande i dagens läge att vår mest kända, eller Finlands mest kända exportprodukt är skapad av en lesbisk kvinna.
Ja.
Och det känns liksom nästan som att det inte borde vara möjligt i och med till exempel vad Valdemar Melanko beskriver i hans bok av 60-talet Helsingfors. Men jag vet inte just att jag är inte så himla insatt i hur Tove-diskussionen ser ut, men jag vet inte om det fortfarande också är så att det är liksom lättare att, om man är homofob, att det är lättare att ignorera liksom lesbiskhet än manlig homosexualitet. Jag vet inte riktigt. Jag känner liksom att det är lite konstigt att, för att just om Tove Jansson skulle leva idag, så skulle samfinländarna till exempel göra Mumin till någon slags liksom cancellerings-, woke-, kulturkrig-grej. Känns jättedumt och torrt att säga. Men det, jag tycker det är en relevant fråga liksom i förhållande till just Tove. Och just att kanske med Reidar också, att det blir intressant att se med Reidar 100 liksom, att vad är Reidars Ärestyniemis liksom relevans för det finska samhället. Och nu kan jag inte låta bli att nämna just Sannhetskommissionens rapport av liksom Finlands förtryck mot den samiska populationen. Men just att i och med den rapporten och i och med att Reidar liksom på ett sätt, för de som känner hans verk, Reidar representerar en viss liksom lappländskhet som Finland på ett sätt vill att ska vara sant. Mm. Och man känner till Reidar Ärestyniemi, så vet man att han till exempel på 70-talet har kallat sig själv för en shaman. Och Marjot Aikio liksom beskriver i den här boken att Reidar också sökte efter att om han skulle till exempel ha haft samiska rötter. Och Reidar liksom själv ville också liksom hitta någon slags uppkoppling till det samiska. Och det hade han inte. Han hade inte samiska rötter. Och Reidar var också en person som använde den samiska gaktin i allmänheten rätt ofta, ända tills enligt liksom hans vänner som Marjot Aikio har intervjuat, tills det blev politiskt liksom problematiskt att använda gakti. Och då började Reidar skämmas över att han hade gjort det. Men att just det att när det finska samhället har ignorerat det, att han var ihop med Nils Aslak Valkeapää, då är det jättelätt att se på Reidar och tänka att jo, men den lappländskheten är ju det som är det finska. Men det kommer ju från hans pojkvän och hans älskare, att varifrån liksom hans inspiration och till exempel det att han använde gakti i ett skede, det är därifrån det kommer liksom. Och då ser jag igen mot Reidar 100 att okej, det här ska bli intressant att se att hur hanterar vi det här, eller ska vi hantera det alls?
Och Reidar 100 kommer att firas liksom stort över hela Finland då?
Jag såg helt snabbt att det ska sättas upp några ganska stora utställningar som går flera år i hans minne och så vidare. Det, någon slags firande ska det nog ske.
Ja, det blir det definitivt och då blir det just intressant att se om det finns någon förändring i hur vi diskuterar hans konst, för att han har ju en hel del med målningar som till exempel beskriver just homosexualitet och homosexuell kärlek och också sex, vilket är ju väldigt liksom fräscht och bra om man tänker på en väldigt sådär macho skogsman från 60, 70, 80. Ja, det är jättefint att det finns. I dagens läge känns det liksom att det är trendigt att saker och ting inte ska vara intressanta. Vet ni liksom att för mig och min kompis, så vi pratar jättemycket om att det är liksom intressant när det finns mer saker i världen. Mm. Att det är intressant när det finns liksom mer historier och mer liksom uppkopplingar mellan folk, och just att jag hade jättesvårt att förstå att varför är det liksom inte intressant att Nils Aslak Valkeapää och Reidar Ärestyniemi var ihop då när de levde, och liksom att varför man skulle känna liksom ett behov att inte nämna Nils Aslak Valkeapää i Reidar Särestöniemis liv som hans största kärlek. Och just att för att är det inte liksom mer intressant att veta. Mm. Och jag känner också att för att de var ihop så de ger ju ett jättefint exempel på hurdana positiva förhållanden samer och finnar har haft i en mycket lång tid och att hur samer och finländare har också liksom haft vänskaper och kollegialitet och kärlek och allt det och liksom inspirerat varandra och just att när man läser Nils Aslak Valkeapääs eller om hans liv så han har liksom haft föreläsningar i Ateneum och han har rest runt olika konstskolor i Helsingfors och då tänker man bara att men varför i hela helvetet har vi inte fortsatt med sånt?
Mm.
Och det liksom och där ser man liksom då när han dog så då plockade ingen upp liksom institutionerna plockade inte upp det ansvaret längre och då bara blev det. Och nu resultatet är att vi har generationer med kulturvetare i Helsingfors som har liksom gått baklänges i det som Nils Aslak och Reidar då försökte få vidare.
Jag tycker det är jätteintressant också det just när man att när blir det approprieringar, när tar man över. Jag tänker också själv när jag har varit förlande med mexikanska i 11 år och när den mexikanska kulturen kommer så nära och sen när mina barn också har den och jag tänker på det någon gång liksom just att vissa uttryck till exempel som är så jäkla mexikanska och då blir det så här, kan jag säga det här?
Mm.
Alltså, eller vet ni, man blir just i den där grejen, men jag säger ju det därför jag känner mig en del, men är det här, var går de där gränserna, hur mycket liksom? Och det där är ju, liksom, så det där är en spännande grej också. Eller som du säger, att utifrån om man säger att han klädde sig så och så där, så kändes som appropriering och sen och han säkert gjorde det från henne, men så förstod han ju också hur det såg ut. Alltså, det är jättespännande, sådana grejer liksom.
Men det går att göra sånt med kärlek, av kärlek.
Det går att göra med kärlek, men jag tänker just det här att sen när man ser det utifrån, om man inte hade den informationen,
herregud,
så som det såg ut, var inte, fast det var det.
Mm.
Och just det, att om världen skulle ha gått framåt och liksom om samernas position i Finland skulle ha förbättrats, då skulle vi ju se på foton av Reidar Ikäkti helt annorlunda.
Ja, ja.
För att då skulle man kunna se det som liksom en positiv början av positiv utveckling.
Mm.
Men för att det inte gick på det sättet som Reidar och Ailo ville att det skulle gå, nu ser det negativt ut för oss just nu.
Ja, ja, det där blir ju en dubbelproblematik just för att de kunde inte vara öppna med sitt förhållande heller. Alltså, ja. Det var så många grejer på varandra. Så det blir,
Vi får hoppas att där Reidar 100 också firar deras kärlek och inte bara ett konstnärskap.
Kanske. Jag ska hålla ögonen öppna.
Ja, det har pågått lite pajkastning mellan Svenska Yle och HBL. Har ni följt med det här?
Jag har lite, ja.
Okej. Okay. Ja. Det började alltså för, jag tror, 2-3 veckor sedan. Så var det en artikel då i Husis. Som nog var ganska medvetet raljerande skriven, kan man säga. Men helt medvetet. Och det beskrev då hur Svenska Yle har blivit besatta av att nå en ung publik och vill satsa allt för att uppnå det. Och det här ska då ske med hjälp av framförallt då kortvideon och filmade poddar.
Mm.
Och så svarar Svenska Yle ganska argt tillbaka att det inte alls är sant och att det här är mytbildning och att det här är liksom falska rykten och att det är bara 10% av verksamheten som läggs ner på den här strategin. Mm. Men de dementerar då inte, alltså informationen om att det handlar om kortvideon och filmade poddar.
Och det kan man ju inte undgå heller. Alltså de produceras ju i hög takt ändå.
Ja.
Så.
Ja. Ja. Så, och då svarar HBL då tillbaks igen att det här att Svenska Yle borde våga satsa på kvalitet och inte alltid det som är populärt och att de inte helt enkelt ska mäta sig med kommersiella aktörer och att de borde då kunna satsa på det som är då impopulärt och det som ger plats åt det som då inom de kommersiella aktörerna inte då gör.
Mm.
Och det här är då en diskussion som de har gått fram mellan dem då två. Mm. Och jag ska direkt säga att fast vi sitter här i Svenska Yles studio så har jag ingen insyn i någonting. Jag vet inte faktiskt med de här strategierna. Jag vet lika mycket som de som har läst de här debattartiklarna. Jag sitter liksom inte på någon information. Nej. Extra. Jag vet inte om ni sitter.
Inte alls.
Okej, så vi kan tala öppet.
Inte i det minsta.
Inte i det minsta. Okej, jättebra. Alltså för mig så kanske det här replikskiftet har blivit extra intressant när det kommer lite i kölvattnet om liksom efter Svenska Yle så husis så här, i alla fall enligt min åsikt ganska alarmistiska rapportering om publikbortfallet på finlandssvenska teatrar. Men i alla fall, det börjar då med att Svenska Yle hade gjort en undersökning som visade på 43% nedgång i publikantal under 30 år för finlandssvenska teatrar, och på finska sidan var det då 17%. Och de rubricerade det här så här, att de finlandssvenska teatrarna har tappat hälften av publiken, har teatern förlorat sin relevans. Och det här ska du direkt sägas bara att det som har mätts är då stadsandelsteatrar och direktbiljettförsäljning, så till exempel hela Fria fältet och då teater Taimine som faktiskt har når 48 000 åskådare. Wow. Så det har då lämnats utanför den här beräkningen. Mm. Att det har räknats de stadsandels, de som har statsstöd och deras då liksom direkt biljettkassa och inte gästspel och sånt. Så jag tror att den här siffran är lite överkant, men i vilket fall som helst så är det nog helt klart att det har skett en nedgång.
Och stadsandelsteatrarna är ju ändå de som når mest publik. Ja. Det, nu pratar vi ändå om marginalsiffror angående Fria fältet ändå.
Fast det är
betydande, och man ska inte glömma Fria fältet i den här samtalen.
Men jag tänker att om man lite skulle jämna upp, och det var nog också så att med vissa gästspel inte har räknats, så det är direkt biljettkassa. Jag tror att också klimatet, jag menar bara att det har också förändrats hur fältet ser ut på 30 år. Så säkert om man skulle gå in och titta. Men jag tror alltså, jag är helt med på att det har sett en nedgång. Ja. Det är klart. Okej, och sen det här så hackar då HBL på den här publiceringen med att intervjua många profiler då på teaterfältet, och därefter så tar de då in en konsult och fyller ett helt uppslag med marknadsföringsstrategier under ingressen: kan de finlandssvenska teatrarna ännu räddas eller är loppet kört?
Oj, oj, oj.
Och sen så sänder Svenska Yle då Slaget, dagens debatt om ämne, under rubriken har tiden kört förbi teatern och gjort den irrelevant? Och, alltså jag måste säga att jag har liksom absolut inte något emot den här rapporteringen och diskussionen som följer, och egentligen det som skrivs och all den här diskussionen och allt är bra, men jag har problem med den här inramningen och den här tonen. Jag förstår att vi alla blivit smittade av sociala medier och att allt måste vara så här kris och allt måste vara på liv och död.
Någon slags klickhunger.
Och klick, det är klickhunger och chock och sånt. Ja. Men åtminstone jag börjar bli liksom, alltså jag börjar bli väldigt trött på det. Alltså jag börjar bli så trött. Och jag tänker bara på det här att Hesarin, alltså Helsingin Sanomat, gick ju ut ganska nyligen och sa att liksom, nu slutar vi med klickjournalistik. Mm. Och att liksom rapportera åt oss om ni tycker att vi gör det. För jag kanske reagerar på de här rubrikerna, och nu talar jag definitivt om de här rubrikerna. Alltså det som jag tänkte på när jag såg dem var just det där att tänk att jag reagerar ju inte på det. Nu reagerar jag på det, därför att det handlade om teatern och för att det kommer nära. Men vanligtvis så tycker jag att de ser ju precis ut som
nyheter.
Som nyheter som de alltid gör om man reagerar inte. Men jag personligen tycker att kanske nu, om man tänker vad vi har för kulturklimat i Finland, och då tänker jag bara så här att musikerna, de har ju redan för länge sedan kastats under bussen. Jo. Nu gör vi samma med författarna. För någon månad sedan var det nära att vi förlorade hela finska filmen. Och nu så ska man liksom tala om att teatern inte har någon relevans. Jag kanske skulle vara lite liksom, jag skulle kanske tänka just på det. Att fast du får lite mer läsare. För det är också många som bara läser den här rubriken.
Ja.
Det var min första.
Jag känner ju liksom att det handlar om den här trenden med och helt enkelt vara bara liksom kulturfientlig. Och just den här kulturfientliga atmosfären som vi har i Finland just nu. Och sen känner jag liksom att direkt när man säger det så kan ett media liksom svara med att vi uppfyller ju bara vår uppgift när vi ställer kritiska frågor, och kulturfältet ska inte vara liksom skyddad från kritiska frågor. Nej. Och sen är man sådär, ja, men ni ställer ju inte kritiska frågor i ett vakuum. Ni ställer kritiska frågor och liksom väldigt liksom på ett sätt elaka frågor i en ren fientlig atmosfär. Exakt. Kring det här fältet. Och det gynnar liksom inte någon.
Det har reell inverkan också.
Ja, och så tänker jag tänker också, för jag tror inte att de allvarligt tror på kulturredaktionen på varken då här på Svenska Yle eller på Husis, att det verkligen detta är slutet för finlandssvensk teater. Så jag tror också att de liksom leker lite djävulens advokat. Men jag undrar också, behöver djävulen advokat? Jag tror han klarar sig. Jag tror kanske det är kanske inte tid nu att spela djävulens advokat. Jag tror att det går helt bra utan.
Visst.
Och sen är det så jag tycker lite samma, och sen kan jag se att jag börjar bli liksom ganska matt på det här sättet att ha de här frågorna, just det där att författarna ska förklara varför litteraturen är viktig och teatermänniskorna ska förklara varför, alltså man ska liksom säga så här: ingen vill läsa, ingen vill ha något, vad säger du, varför ska man, och jag tycker lite så här. Alltså det är ju samma med journalistiken. Alltså folk, det är ju helt uppenbart att folk vill bara ha den information som stöder vad de redan tror. Men jag är ingen journalist, men jag skulle nog kunna säga, ja men vet du, jag tycker att objektiv nyhetsinformation och rapportering är viktig. Mm. Alltså jag behöver inte fråga en journalist, nu varför ska det finnas? Alltså det är den här liksom tonen som du lite var inne på, Petra. Det är den här elaka tonen vad man liksom ska sätta sig i försvarsposition. Mm. Av människor som egentligen sist och slutligen när allt kommer fram liksom ändå ungefär har lite positiva liksom känslor för konst och kultur. Och jag tänker att i det här läget så kanske det är mer det man borde prata om. För att jag menar just den här kulturfientligheten, den finns.
Jo.
No problem. Liksom vi behöver inte speda på. Det är inte så att de blir aldrig hörda, de som hatar kultur.
De får komma till tals. Jo.
No, ja. Och sen är det kanske en annan sak som jag också liksom fastna på, det är att den här rapporteringen får det att låta som om människan på något naturligt sätt liksom letar sig fram till det som är relevant. Och att allt då slutligen handlar om liksom utbud och efterfråga. Och det är nog inte min uppfattning. Jag tänker direkt på det här, alltså Yle då, om vi följer Yles tanke då, om vad den unga publiken idag vill ha, så har de ju kommit fram då till att det är mycket kort videon. Mm. Och kort videon så kan man väl ganska snabbt förstå att det handlar om närmast TikTok och YouTube. Mm. Och om man tänker på dem tillsammans med sociala medier, så där är ju liksom de bästa programmerarna i världen tillsammans med AI jobbar för att de här plattformarna ska vara så beroendeframkallande som möjligt. Och sen är ju också det att de är gratis, fast det är de ju inte alls, det vet ju alla, utan man ger sin information som de sen använder för att rikta reklam åt i säkert ganska mycket annat också som vi inte ens vet om. Mm-hmm. Men jag tänker att om man tänker då på teatern, så där är ju redan en stor skillnad från första början, att teatern försöker ju, till och med, alltså, fast du går ut så långt du vill på liksom den kommersiella sidan, så vill ju teatern liksom ge någonting, skulle jag påstå. Och de här andra plattformarna vill ju ta någonting. Så det är liksom en helt olika ingång, liksom de här. Och sen tänker jag bara det att jag tar upp det här för att människor vill ju ha mer av det som man är van vid. Så skulle jag säga att vi fungerar. Mm. Så att det är ju klart att de här ungdomarna tycker om kortvideon som format, om det är det de kollar på.
Ja.
Alltså det är ju inte så att kortvideon är något som ungdomar tycker om, utan kortvideon råkar nu vara det de konsumerar mest, och då vill man ha det. Så jag tycker att det ska vara naturligt att försöka få in teatern så tidigt som möjligt, så mycket som möjligt.
Mm.
Men det verkar ju absolut inte hända. Jag lyssnar på det här slaget då, alltså Svenska Yles slaget, och där har de Laura Holm som då jobbar med konsttestarna. Ja, hon säger att väldigt många 14-åringar som då i samband med konsttestarna alltså, så går då första gången på teater. Och det är det här jag menar, att när man börjar tala om vad som är relevant, och också nu lite då att om det då är liksom att Svenska Yle har då kommit fram till att vi då ska liksom nå de här ungdomarna med de här kortvideorna, för att det är det som är relevant. Men jag förstår inte, alltså när vi missa hur saker och ting fungerar. Mm. Alltså, jag menar, reklam fungerar ju så.
Mm.
Alltså, så här fungerar vi. Alltså, jag förstår inte alltså, att vi ändå liksom sen leker att vi på något sätt är helt totalrationella varelser som bara söker oss till det som är relevant, och det som konsumeras är det som helt enkelt känns som mest relevant. Och sen undrar vi varför folk mår dåligt och så här. Alltså, jag tycker att det är så konstigt att vi på något sätt alltid hamnar tillbaka till diskussion nummer noll på de här sakerna. Mm. Och det säger han ju också, Carl Gustav Wenzel, som ju jobbar med teater Taimide då. Och faktiskt gör ett jättestyrt jobb med att komma fram till ungdomar och barn. Så han säger just det att ju mer de går där och han träffar dem, så blir de ju sådär, oj, vi skulle vilja se mera teater.
Aha, ja. Det är en kul rapport att höra.
Ja. Och jag måste säga att jag jobbar för tillfället själv med barnteater för 3-6-åringar. Mm. Och jag ser nog ingenting som tyder på att den här generationen liksom inte mera vill ta till sig teater. Att nu liksom har det tagit slut. Utan tvärtom. Och det här, men de kan ju inte göra det valet. Och det är lite det här jag tänker. Alltså emellanåt, så jag måste säga att jag blir så matt i det här klimatet. Jag blir så matt. Att jag emellanåt tänker så att men då förtjänar vi det, vet ni. Alltså att om vi inte vill ha konst och kultur, fine. Alltså,
då är vi utan,
men jag tycker det är lite jobbigt att de här barnen och ungdomarna inte ska få göra det valet själv. Ja. Alltså jag är ju jäkla glad att jag fick den gåvan. Alltså jag blir provocerad av det, liksom, att man inte ger dem den här chansen då. Sen får de väl välja, det är helt fint. Inte det så att man måste älska teater. Det som jag ändå fastnar på var den här tiden. Alltså de talar om den här tiden som har kört förbi teatern. Mm. Och då undrar jag, alltså, det finns ju ingen autonom tid. Alltså, det finns ju bara den tid som vi skapar med våra val som samhälle och våra ord som samhälle. Det är ju den tiden. Alltså, jag tycker att det är helt bizarrt att säga att tiden har åkt förbi.
Så just som att det skulle vara en naturlag.
Är inte då den naturliga vägen att vända sig till faktiskt då exakt liksom typ teater och liksom andra människor istället för kortare och kortare liksom videoklipp. Mm. Och jag liksom, men för jag känner bara liksom att en video på internet kommer aldrig att vara liksom mer intressant än en annan människa. Mm. Vet ni? Nej. Och då förstår jag liksom inte den här kritiken eller liksom att vad är det för poäng att liksom gräva fram kritik om till exempel teater eller nu då litteratur som jag är helt, jag orkar inte ens tänka på den här litteraturdiskussionen, men just att liksom där kulturskapare ska försöka då liksom motivera att varför det som de gör är viktigt, för att det är liksom alla som jobbar i kulturbranschen vet ju att svaret är ju för att det är viktigt för att vi är människor och människor har ett behov av att skapa och berätta historier. Mm. Hur ska man liksom förklara det bättre eller mer konkret än det? Och jag blir så less på just det här med att då tar man fram ekonomiska siffror i en total katastrofal världsläge och liksom pekar på ekonomiska siffror och säger att här ser ni hur dåligt det går för just det här verksamheten. Och sen liksom inbillar man sig att det här är nu på något sätt rationellt och bra argumentering, att när pilen pekar neråt, då är det dåligt, och när pilen pekar uppåt, då är det bra. Mm. Men sen är man sådär att, ja men, inte har det väl någonsin varit poängen med kulturskapande eller kreativ arbete att den ekonomiska lönsamheten på ett sätt definierar att är det nu liksom bra eller inte att vi håller på med det här. För jag kan säga att skitdålig konst tjänar jättemycket pengar i den här världen. Liksom, och det betyder ingenting liksom, i förhållande till hur den kvalitet det har eller om den har rört en medmänniskas själ på något sätt.
Men den ska vara mer relevant. Liksom.
Jag tänker så här, jag blir också jätteoroad över de här siffrorna och det här som håller på att hända med teatern. Jag tänker ju så där, oj, vad ska jag göra? Om jag skulle ha makt så skulle jag liksom satsa på ett stöd så att det skulle finnas subventionerade biljetter för barn och ungdomar till alla teatrar, alltid. Mm. Och så skulle jag satsa liksom enormt på barnkultur. Enormt. Alltså det skulle jag göra. Och så skulle jag se, och jag är helt, alltså, för mig är det liksom, jag kan inte säga något annat än att om barn liksom rent från när de är helt små skulle få tillgång till en massa kultur och teater och annan kultur och allt, jag är helt övertygad om att vi har ett bättre samhälle om 20 år än om de inte får tillgång till något. Och jag menar, i vissa andra länder så har man liksom fattat det här, och då menar jag att i svensk Finland så är alltså slutsatsen då att tiden har sprungit förbi teatern och att barn och ungdomar istället då ska erbjudas kopior på det TikTok-material som de redan konsumerar. Ja.
Jag vill också säga en poäng också som jag ibland tänker på, som jag inte alltid vågar säga. Men jag känner liksom att den här diskussionen också påminner mig om ett fenomen som alltid nu och då dyker upp. Och det är då när finlandssvenska glömmer att de är ett minoritet. Mm. För vet ni vad alla andra minoriteter i Norden gör? Vet du, de kämpar för att få varenda cent från staten för att kunna stödja sin egen kultur på sitt eget språk. Mm. Och sen när liksom, det finns inte en enda situation där till exempel en samisk media eller en finsktalande media i Sverige skulle gå och säga att hörni, vet ni, nu har nu vår teater gjort så dålig ekonomiskt resultat att är det nu inte dags att liksom lägga ner hela skiten? Mm. Inte i ett enda andra språkminoritet i hela Norden skulle det hända, för att alla andra språkminoriteter kommer ihåg att de är minoriteter. Och om vi blir av med de här pengarna så vi får dem inte tillbaka. Och då känner jag liksom att kanske finlandssvenska världen och svensktalande världen i Finland borde liksom komma ihåg att vi lever i ett så fientligt atmosfär och klimat just nu, att liksom, om samfinländerna till exempel får höra att finlandssvenskar inte längre vill ha statsstöd för teatern, den stöden kommer inte tillbaka.
Mm. Det, exakt,
det borde man menar, liksom ta därför, på allvar.
Ja, jag menar också, det här är bara att spela i händerna på allt som redan håller på att hända. Jag blir också hemskt förvånad varför alla vill göra det. Till och med folk som sen liksom säger att de egentligen sen allt kommer, som jag tycker i den här rapporteringen, att sen om de sitter i studion, då visar det sig att egentligen tycker ju Svenska Yle också att det är jätteviktigt med teater. Och varför rubricerar du då sådär?
Nej,
alltså jag fattar inte, vad är det för idé? Vad är det? Alltså, och det är just det där att vi ska få några extra klick, men jag undrar att hur många mer lyssnar på den här podden för den här rubriken? Jag tror mer att det är folk som läser rubriken, och då menar jag just dem, och sen om du redan har den här inställningen från början så är det så här, kolla nu på det här.
Exakt, för att det är liksom det enda som, för att till exempel den sektorn i Finland som faktiskt är liksom antisvensktalande och vill liksom att det inte ska tala svenska i Finland, för de människorna finns, vi ska komma ihåg det, de människorna finns. Om de människorna, de läser ju inte HBL:s rubrik, för de vägrar att lära sig svenska, de vägrar att kunna svenska, så de kommer ju inte att liksom hitta sig till en sån här rubrik. Men så vem är det som läser den här rubriken? Det är andra liksom svensktalande människor. Och då den enda effekten som egentligen kommer då är att svensktalande människor själva börjar tro på att det här är verksamhet som är lönsamt att lägga ner. Mm. Och då lär inte den svensktalande Finland att fightas för sina språkrättigheter. Och då plötsligt när man sen inte längre har teater, vad ska man sen göra? Var syns det att vi tycker att teater är viktigt eller annat kultur är viktigt om det inte borde synas i liksom rubrikerna?
Då har vi löst ganska många problem på kort stund här idag. Tusen tack, Elmer Bäck.
Tack.
Tusen tack, Peter Laiti.
Tack, tack.
Jag heter Joel Forsback och det här var det Sällskapet. Moi då!
Hej!
Hej, hej!